giganternas kamp. Bromboslaften ohygglige spejade vaket ut över steppen. Det hade sagts att han en gång dödat sig själv och sin familj bara för att imponera på en förlupen Bagladi, men den egentliga anledningen till att de flesta darade av rädslan är helst första stavelsen av hans namn överhuvudtaget anades var hans geopardivinst, som han kammat hem för länge sedan och gjort av med på tre katanas värld, en bila, ett resinknallpilar samt en stor mängd falska penninglotter. Nu var Bromboslaff på hemligt uppdrag helt för egen vinnings skull. Sedan flera år tillbaka drömde han nämligen om rikedomar och trodde sig ha en tvärsäker metod för utvinning av olja ur asfalt. Dessvärre fattades en för processen mycket viktig beståndsdel. Ett mycket långt stycke 12-filig motorväg att riva upp. På andra sidan det stora havet blickade en självlärd mjältkirur ut över sin domän. Döende hockeyspelare och annat bråte hade spolats i land under natten och låg nu uppsvällda vid läkarens fötter. Han petade sig tankfullt under naglarna med skalpellen och skred sedan till verket. Att med egna händer och kirurgiredskap bygga sig ett sandslott värdigt en man som snackat om kullet vårt svin på 120 olika sätt. Vän av ordning undrar nu säkert vilka fyra avsätten var punktet, medelstid och tjatande 2, flamen K3, MSI-pall med Ninjagas 4, minns inte denna dag skulle länge ihågkommas för den sandbastionhjält kirurgen lyckades åstadkomma under loppet av 3 timmar. Bakom bastionens stadiga väggar hade han dessutom samlat ihop 17 luftvärnskanoner av modellen Storkanon, TM, och 4 halta prostituerade från Turkiet, som utgivit sig för att vara snedtyska främlingslegionärer. Nu återstod bara ett moment innan mjältkirurgen var färdiga att starta krig, att vrida om sin egen näsa 54 varv motors. Grymtande skred han till verket. Förganade han var, som somliga kallade honom Bromboslaff den obarmhetige stod och satellitövervakade hela proceduren. I en rättvisemärkt bananlåda strax norr om Kambodja. Tyvärr var satellitöverföringen något brusig, för att inte säga fullständigt intetsägande, och Bromboslaff tröttnade till slut på myrornas krig. Istället begav han sig till närmaste storstad, vilket visade sig vara självaste riskrymmet i nudelsoppan. Phnom Penh. Obemärkt hade han, bara någon timme senare, snattat sig en fyrhjulig rikshatt och gjort sig kronor 4,50 på ett par snabba beskörningar. Vrockshab den vemjeliesat och räknade sina silvermynt när en skärad budbärare, till synes skadeskjuten och nedkull, med stor möda letade sig upp för stegen till Vrockshabs högt belängna Parnas. Flämtande avled budbäraren i överansträngd i ett svikt med brevet krampaktigt i sin döda hand. Vad han än kunde ha för sorts budskap så var det uppenbarligen vet att stöpa för, varför Vrockshab intresserat vände loss brevet ur handen på den lilla lustiga filuren. Emellertid hade likställheten mycket svåra defekter och Vrockshab kunde endast läsa delar av själva meddelandet, och det lör som följer. Omgruppera, Oleslikt, och SAVFA. Invänta ny, Oleslikt. Brevet var undertecknat med det något kryptiska must, vars innebörd var läsaren för närvarande fullständigt okänd. I ett utbrott av ofokuserad vrede kastade han sig in i en passionerad tango med sin kedjerökande inneboende, en frilansande trubadurknackare med det kosakklingande namnet Boris. Ponderbum den eftertänksamme tittade eftertänksamt på sina smådugliga händer. Blicken vandrade över till sin sovande brorssäng. I natt skulle han äntligen strypa den fan och ta hans kvinna. Inte utan att först blästra den tölpens tamboskap, förstås, och köra hans älskade stockrosor i mixern. Med buller och bång smög han sig bort mot den sovande brodern, som i oväsendet vaknade och sprang iväg. Han visste mycket väl hur illa det kan gå för kemiskt separerade siamestvillingar, som sökte värme hos samma kvinna. Men då Ponderbumin hade distriktsrekordet på 4 kilometer uppförsbacke emot ljus stod den helhandlade brodern sig slätt. Tjupandes brottade Ponderbum till sig själva objektet för sin längtan, det vill säga broderns adamsäpple, och väste triumferande när han höll sin broders blodiga larynx i fåfäng förhoppning om att detta skulle försvåra dennes fortsatta överlevnad. Inom kroppen blivit kall tittade Ponderbum efter hur bror hans mådde och nickade förnöjt åt till en porträttmålare som försökt fånga hela intermezzot i akvarellpunkt. Efter tänksamt funderade han nu över vad mer som skulle tarvas för att broderns bror, som fortfarande låg och sov i den inte helt obäddade sängen i nästa rum, skulle vilja lämna drömmarnas rike för att abrupt förpassas till äktenskapets trånga stigar. Han kom sent omsider fram till att det gamla stenålderstrycket med träklubban i huvudet skulle göra trycket, och sagt och gjort greppade han just ett sådant verktyg och smög bort mot bädden med tilltagande puls och armsvett. Ponderbums odugliga små händer mäktade dock inte med att hålla klubban stadigt. När han höjde den gled den ur händerna på honom och skrikande likt en odöpt sarsisk kronprins på turné genom en ostpreussisk sjökenklav föll Ponderbum till marken med en suck av lättnad från den nu vakna brodern. Klubban löd gravitationslagarna och landade i huvudet. Inget ord i världen kunde beskriva hans situation bättre än det ord han då utropade, nämligen omfalle. Ponderbum ställnade till av fasa. Sade omfalle. Omfalle. Upprepade brodern glatt. Punkt medens började det invadera ett litet grannland. Punkt Bromboslav betraktade motorvägen lakoniskt. Med sitt nu ansenliga stall av rikshass, egentligen konverterade djonker och dragpojkar rekryterade från de mindre välbeställda bostadsområden i Bangkok där indiska avhoppare aldrig satte sin fot, hade han gjort sig omaket att remontera hela den jättelika vägsektionen mellan alla de småbyar som låg och skräpade i trakterna mellan sibiriska järnvägen och de kazakhska Aralsjöfiskarna såsande ansamlingar av andra sorterad kaviar. Han våndades över att asfaltshögen inte var större, men det fick duga. Sålunda applicerade han sin oljeutvinningsmetod på den, och med tankar på den förmögenhet han så småningom skulle komma att vinna genom sin petrokemiska intuition, sitt entreprenörskap och sina kontakter inom den amerikanska skönhetsindustrin, jobbade han med ett leende. Punkt via och Boris Luss läste gula sidorna efter must, eller någon annan underrättelsetjänstmän kunde inte hitta något lämpligt etablissemang att handha deras tryckande behov. Plötsligt slog det honom att den annars så bortglömda organisationen, Odd Fellows, kanske kunde hjälpa till. Fast sen insåg han att endast must kunde skrapa ihop de nödvändiga bitarna statshemligheterna i tid, om inte det var så att CIA eller möjligen skoterna hade något att komma med. Sagt och gjort plockade Boris upp sin brandgula mobiltelefon, kom att tänka på doften av nyskalad lök, och innan någon visste ordet av hade han